Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Det var en fin bild som jag hittade på nätet. Skriv ut. Ser ni vad det föreställer? Ser ni alla små detaljer där? Det här är Jesus som har samlat sina lärjungar för att undervisa dem. Och det här, det var säkert något som förekom många gånger under Jesu vandring tillsammans med sina lärjungar under 3 år. Han samlade dem för att undervisa dem. Och så befallde han sina lärjungar att gå ut och berätta för andra allt vad de hört och lärt sig av honom. Och det gjorde lärjungarna. De gick ut och vittnade om Jesus. Och det här, det var inte alltid något lätt arbete, utan de råkade ut för många svårigheter och lidanden. Ibland blev de misshandlade eller fängslade. Och vid ett tillfälle då de judiska ledarna hade fängslat Petrus och Johannes för att de hade predikat så här frimodigt, så var de judiska ledarna, de var förvånade. De var förvånade över att Petrus och Johannes var så modiga, så att de vågade trotsa det här motståndet och ändå predika och vittna om Kristus. Och de undrade, hur kan de vara så modiga? Och jag ska läsa ett bibelställe, och så tror jag att ni kan lista ut svaret när ni hör det. Det är Apostlagärningarna 4:13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Så vad var det de judiska ledarna kom ihåg och som förklarade hela hur de kunde vara så frimodiga? Vad var det de kom ihåg?
De hade varit med Jesus.
Ja, de hade varit tillsammans med Jesus. Och det förklarar ju allt, eller hur? Då förstod de att det var Jesus som gav dem kraft och den frimodigheten. Och har ni någon tanke, hur ska vi få samma kraft och frimodighet som lärjungarna hade? Hur ska vi få samma kraft och frimodighet?
Vandra med Jesus.
Ja, och vi ska be Gud om kraft att vi får vandra med Jesus även då det är svårt. Ska vi knäppa händerna och be? Herre Gud, du som gav Petrus och Johannes ett sånt mod och frimodighet så att de frimodigt vittnade om dig. Ge också oss kraft att vandra dina vägar, att vandra med dig. Herre, ge styrk vår tro och gör oss frimodiga att vittna om Jesus. Jag ber om Jesu namn. Amen. Predikotexten idag, den är hämtad ur Matteus 11 kapitel, och vi ska läsa verserna 25-30, och så lyder Guds heliga ord. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Herre, hjälp oss bevara ditt ord i trogna hjärtan. Amen. Ja, vi ska börja med att sätta in vår predikotext i sitt sammanhang. Kanske några av er kommer ihåg det, och ni som har biblarna uppe så ser ju sammanhanget. Det vi hörde är ju ett härligt evangelium för lidande kristna. Men liksom på många andra ställen i Bibeln, då Guds frälsningsgärningar förkunnas, så innebär det samtidigt dom över Guds fiender. Vid den tiden, sa Jesus, och vad var det för tid? Jo, vid den tiden då Jesus sa det här, då hade han strax förut förkunnat, uttalat V-orden över de obotfärdiga städerna Korasin, Betsaida och Kapernaum. Och det här, det var ju Jesu hemtrakt där han hade gjort så mycket gott. Han hade visat de här städerna en överflödande nåd. Han hade predikat evangelium och kallat dem genom evangelium. Och han hade bevisat vem han var genom gudomliga kraftgärningar. Ändå ville de inte bättra sig. De ångrade inte sina synder. De ville inte tro på honom. De tog inte emot honom som Guds son, Messias. Och i verserna före vår predikotext så säger Jesus: och du, Kapernaum, ska du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara. Ty om de kraftgärningar som hade utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det på domens dag vara lindrigare än för dig. Deras förakt för nåden hade till slut lett till Guds förhärdelsedom. De hade först förhärdat sig själva, och nu fick de som de ville. De hade förhärdat sina hjärtan, de hade avvisat nåden, de hade avvisat evangelium, de hade inte velat lyssna till Jesus och tro på honom. Och den här hårdheten ledde till att Gud till slut dolde nåden för dem och förblindade dem, så att de inte kunde omvända sig och tro. Jesus sa: jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Och Guds ord, och särskilt då evangeliet, har alltid den här dubbla verkan. Så ingen människa är sig lik sedan hon har hört Guds ord, sedan hon har hört evangeliet. Så Guds ord är alltid verksam på det ena eller andra sättet. Och i första hand så skänker det tro, det upplyser och skänker tro. Alla som genom den helige andes verkan tar emot Guds ord som Guds ord och inte som människoord, blir upplysta av ordet. Gud ger dem andlig vägledning. Han uppenbarar Guds sanning för dem och leder dem till det sanna livet. Men i andra hand så förhärdar ordet de som först har förhärdat sig själva. Så alla som med sin egen vishet och klokhet, med sitt eget förnuft, vill mästra Guds ord och komma med invändningar och kritiserar och avvisar Kristi evangelium, ja, de blir förhärdade och förblindade av ordet. De som motsätter sig nåden gång på gång när de blir kallade och vägrar tro, de riskerar att till slut hamna under den här domen, att Gud döljer sin nåd för dem och förblindar dem så att de inte kan tro. Och det här blir ju ännu tydligare när vi går och läser nästa kapitel, Matteus 12 kapitel. När Jesus förkunnar domen över de visa och kloka, ja, då innebär det ju inte att vi har förstått det alldeles galet om vi tror att vi ska akta oss för kunskap. Att vi helst ska vara okunniga och inte lära oss någonting alls. Det är inte det menas. Utan vi ska akta oss för att börja lita på att vi kan bedöma allting med vårt eget förnuft. Vi ska akta oss så att vi inte sätter människors tankesystem som en ledstjärna i andliga ting. Så felet med människorna i Kapernaum, med människorna i Jesu hemtrakt, alltså felet med dem som råkade under den här förskräckliga domen att Gud dolde sin nåd och sanning för dem, var ju inte att de var visa och kloka i sig, utan att de använde sin vishet och klokhet till att mästra Guds ord, till att kritisera Jesu evangelium, till att avvisa honom. När det gäller andliga ting, när det gäller evangeliet och nåden, då är förnuftet och logiken och mänsklig erfarenhet ingen ledstjärna. Utan på det området, då gäller det att vi ska bryta ner alla tankebyggnader och göra varje tanke till en lydig fånge under Kristus. Vi ska använda förnuftet till att lära oss Guds ord. Det är så vi, det kallas att använda förnuftet som en tjänare. Och det är ett rätt bruk av förnuftet. Vi ska lära oss Guds ord. Vi ska höra Kristi evangelium och tro på hans ord. Men vi ska ju inte använda förnuftet till att bedöma trovärdigheten i Kristi lära. För mänsklig vishet kan inte bedöma evangeliet. Evangeliet är något främmande för mänsklig vishet. Tron bygger inte på mänsklig visdom utan på Guds kraft, skriver Paulus. Ingen människa, hur vis och klok hon än är, kan fundera ut evangeliet och komma fram till evangeliet. Evangeliet kallas i skriften en hemlighet som har blivit uppenbarad av Gud i profeternas och apostlarnas skrifter. Så evangeliet kallas Guds hemliga visdom, det här talar vi om, hörde vi förra söndagen. Den är fördold, det är vad ingen människa kunnat tänka. Och den här visheten har uppenbarats av anden. Och en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och därför är det mänskliga förnuftet helt odugligt till att fatta evangeliet eller bedöma andliga ting. När den som är så övermodig att han använder sin vishet och klokhet, använder sitt förnuft till att motsätta sig nåden och inbillar sig att med sitt förnuft kunna kritisera skriften, han riskerar att hamna under den här fruktansvärda domen, att Gud döljer sin nåd för honom så att han inte kan se och förstå. Och det finns bara ett sätt att förbereda människor för evangeliet. Man kan säga så att de inte tar skada av att höra det. Det finns bara ett sätt att förbereda övermodiga människor för evangeliet. Det finns bara ett sätt att förbereda människor i allmänhet för evangeliet. Då kan vi ju tänka på hur Johannes gjorde när han förberedde väg för Messias. Guds lag måste först predikas. Och när lagen träffar samvetet, ja, då håller inte längre en falsk förtröstan på egen vishet och klokhet eller en falsk förtröstan på egna förtjänster och egna gärningar. Genom lagen förskräcker Gud den. Men när människan börjar misströsta om sin egen förmåga, när de misströstar om sina egna förtjänster, då är hjälpen nära. Då räknas hon inte längre till de visa och kloka som Gud döljer sin nåd för, utan då räknas hon till de små som Gud uppenbarar den för. Evangeliet är ämnat för små, de små, och uppenbarar Guds sanning för dem. Och vilka är de små? Ja, de små, det kan syfta på små barn, som ordet egentligen betyder. Men det syftar också på alla vuxna som är som barn i sitt sinne, alltså är som barn i sitt förhållande till Gud. Sådana som inte är självständiga utan i behov av hjälp och vård och fostran och ledning och undervisning. De små, det är de som är i behov av allt det som Jesus kom för att ge folket i sin hemtrakt, men som de avvisade. De små syftar på enkla människor som barnsligt tror och tar emot skriftens ord, inte som människoord utan som Guds ord. Och de blir av evangeliet upplysta De blev helgade, de blev bevarade i en rätt tro. De blir av skriften undervisade och vägledda i andliga ting. Och de bygger då sitt liv inte på mänskliga tankebyggnader, inte på förnuftiga argument, utan de bygger sitt liv på klippan Kristus. Jesus fortsätter och säger så här: allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och när han säger att allt har blivit överlämnat åt honom, då syftar han på sin mänskliga natur. Det är åt Kristi mänskliga natur allting har blivit överlämnat. För till sin gudomliga natur så är ju Guds son av evighet. Han är evig, allsmäktig, allvetande, han är oföränderlig, han äger all ära och så vidare, alla gudomliga egenskaper. Så ingenting kan, han är oföränderlig, ingenting kan läggas till och ingenting kan tas ifrån den gudomliga naturen. Men från det ögonblick som Guds son blev människa så överlämnades allt åt honom också så som människa. Hela Guds fullhet bor i honom som i sin egen kropp. De gudomliga egenskaperna överlämnades till människan Jesus. Och därför har Jesus också så som människa all makt. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Han äger all ära. Vi ska ära honom som vi ära fadern. Han äger all vishet, det heter om honom. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så om vi ska söka kunskap om Gud så ska vi inte söka den kunskapen hos visa och kloka människor. Vi ska inte söka den kunskapen hos filosoferna eller i deras skrifter. Vi ska inte söka den hos vetenskapsmän. Vi ska inte söka den hos politiker, ledare, landsfäder. Utan vi ska söka den hos Kristus och i Kristi ord som är skriften. Så egentligen är det bara Gud som känner Gud. Det heter ju han, den salige ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Eller som Jesus här säger: ingen känner sonen utom fadern, inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Så kunskapen om Gud finns endast hos Gud. Men Gud vare tack att han har stigit fram ur sitt otillgängliga ljus dit ingen kan komma och uppenbarat sig för oss att vi i någon mån kan känna honom. Så Guds uppenbarelse av sig själv, det är vår enda källa till kunskap om Gud. Var har då Gud uppenbarat sig? Var ska vi söka kunskap om honom? Ja, Gud har uppenbarat sig i skapelsen. Så när vi ser skapelsens under, då förstår vi att Gud är alltings skapare och alltings härskare. Men som vi hörde förra söndagen så kan skapelsen kan inte ge oss en frälsande kunskap om Gud. Den sanna frälsande kunskapen om Gud finner vi bara i sonen, i Kristus och i hans lära. Som Jesus säger, inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och på ett annat ställe heter det: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Så av naturen och utifrån vårt eget förstånd, vår egen vishet, så kan vi inte komma fram till en frälsande kunskap om Gud. Den naturliga gudskunskapen, det vi har i oss själva och det vi kan iaktta, lämnar oss alltid med ett ont samvete. Vi blir medvetna om att vi inte har gjort vad vi borde och därför måste Gud straffa oss. Så långt kan vi komma i Guds kunskap av oss själva, men inte längre. Men Kristus ger oss den frälsande kunskapen om Gud som uppenbaras i evangeliet och som förkunnar att vi har en nådig Gud för Kristi skull. Så det här, det är den frälsande kunskapen om Gud. Vi har en nådig Gud för Kristi skull. Gud ska inte straffa dig utan förlåter dig allt för Kristi skull. Och det här nådiga sinnelaget hos Gud uppenbarar Jesus när han fortsätter och säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Så för vår frälsnings skull ska vi komma till Jesus, och han vill att alla ska komma till honom. Kom till mig alla. Så evangeliets löfte gäller alla människor utan undantag och inskränkningar. Så när Jesus säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så innebär det ju naturligtvis inte att Guds nåd bara gäller vissa människor, alltså de som arbetar och bär på tunga bördor. Nej, evangeliets inbjudan gäller alla, och Gud är nådig mot alla, och Gud förlåter alla människor deras synder för Kristi skull. För det heter ju: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och på ett annat ställe heter det att Kristus är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan för hela världens. Att Kristus här uttryckligen riktar sin inbjudan till de som arbetar och bär på tunga bördor beror på att evangeliet är ämnat för sådana människor. Och det är sådana människor som tar emot evangeliet när de får höra det. Och det hör till att rätt dela lag och evangelium, att rikta budskapet till de som är rätta personer att ta emot det. Fast de som är kloka och visa, fast de som kritiserar Jesus också är återlösta och förlåtna, så är budskapet om förlåtelsen inte rätt budskap för dem. Och de tar hur som helst inte emot det, även om de får höra det. Nej, de ska först höra en annan lära, lagens lära, för att samvetet ska träffas och de ska inse att de står med skuld inför Gud och inte kan frälsa sig själva. Men sen är det ju då också de rätta personer att höra evangeliet. Då räknas också de till de som arbetar och bär på tunga bördor. För vad är den tunga bördan? Jo, det är ju lagens dom. Men alla som har ängsliga och förskräckta samveten blir inbjudna att komma till mig. Kom till mig, ni alla, så ska jag ge er vila. En av de första kurserna på gamla Biblikum hette Synergismens problem. Det var en kurs som Ingemar Furberg höll i. Betyder väldigt mycket för mig. Och förr tror jag att alla i vår kyrka visste vad som menas med synergism. En del församlingar i vår kyrka bildades ju just som resultat av en sån strid där man gjorde upp med synergismen. Och synergism, det innebär att människan samarbetar med Gud på sin egen frälsning. Frälsningen är då inte helt och hållet Guds verk, utan ett resultat av ett lyckat samarbete, även om då de naturligtvis säger Gud gör det mesta. Synergisterna, de uppfattar lagens befallningar och evangeliets inbjudan på precis samma sätt, och de har varken fattat det ena eller det andra. De menar att en uppmaning, den är meningslös om vi inte har förmåga att följa uppmaningen, om än svagt och vacklande. Så när de hör lagen befalla du skall, då drar de slutsatsen att då har vi också förmåga att göra det, om än svagt och vacklande. Och de gör ingen skillnad alls då de hör evangeliets inbjudan kom. Då vänder sig synergisterna mot Guds fria nåd med förnuftsargument, och så resonerar de så här: eftersom Kristus uppmanar oss att komma, så måste det finnas en liten förmåga hos oss att komma till honom. Annars vore det ju meningslöst för honom att säga kom. Men det här är påvens och Erasmus sätt att argumentera. Och den är ju utbredd i pietismen och också utbredd i frikyrkorörelsen. Erasmus av Rotterdam, det var en framstående humanist och språkman som påven lejde för att kullkasta Luthers lära. Han ville inte först, men så tog han sig an uppgiften, därför han tänkte ändå att jag är bättre på att använda förnuftet än Luther. Han byggde hela sin argumentering på det här sättet. Eftersom Kristus säger kom, så kan vi det också. Och därför är frälsningen inte av nåd alena, som Luther lär, utan beror ju också på något hos oss själva. Men det här är ju ingen biblisk lära, utan det är förnuftets argument. Och det här är ett exempel på hur människor med sin vishet och klokhet motsätter sig evangeliet. När lika lite som lagens befallning, ni ska vara heliga som Herren er Gud är helig, bevisar att vi av egna naturliga krafter kan åstadkomma en gudomlig helighet, lika lite bevisa evangeliets uppmaning kom att vi av egna naturliga krafter kan komma till Jesus eller tro på honom. Nej, när evangeliet uppmanar kom, då är det kraftiga och verksamma ord som gör att vi kommer, och ordet för oss fram till Jesus. Ordet är verksamt på samma sätt som när Jesus sa till Lazarus i graven, kom ut. Orden var verksamma, uppväckte honom och förde honom ut utan hans egen medverkan. För han var död och luktade redan. Jesu uppmaning, kom till mig så ska jag ge er vila, evangeliets inbjudan. Och evangeliets inbjudan skapar själv att vi kommer. Och att vi kommer, det beror inte på vår egen förmåga, utan det beror på Guds dragkraft. Som Jesus säger på ett ställe, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och den här insikten om att vår frälsning står helt och hållet i Guds hand borde få oss att sluta lita på oss själva och istället sätta vårt hopp och tillit till Gud. Det borde göra att vi som har kommit till tro på Jesus genom den helige andes kraft är helt trygga. Jesus har själv inbjudit oss att komma. Gud har själv dragit oss till honom. Inte för att sen avvisa oss, utan för att ge oss vila. Och den vila från egna verk, den vila i förtröstan på Kristi frälsningsverk. Och Jesus fortsätter nu att lära oss om det kristna korset som följer på tron. Ta på er mitt ok och lära mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, till mitt ok är milt och min börda är lätt. Genom tron på Kristus så har vi fått rätt att bli Guds barn, och vi är arvtagare till evigt liv. Men den härlighet som vi har fått, den syns inte så länge vi lever här i världen. När här i världen möts vi ofta av samma förakt, och vi möts av ofta av de lidanden som kännetecknade Kristi liv här på jorden. Här i världen blir vi föraktade för vår tros skull av människor som litar på mänsklig visdom och klokhet. Satan angriper oss med förskräckelser, motgångar och olyckor, och med sjukdomar som han gjorde med Job. Dessutom måste vi kämpa mot det onda som finns i oss fram till vår dödsdag. Alla de lidanden som vi får utstå för att vi är kristna, det kallas Kristi kors eller Kristi ok. Men det här oket är milt och hans börda är lätt jämfört med lagens olidligt tunga börda. Det onda samvetet och lagens förbannelse, den olidlig börda som ingen orkar bära utan att gå under. Men Jesus har gjort oss fria från allt det här. Han har gett oss ro för våra själar. Genom tron har vi frid med Gud. Han har tagit bort lagens förbannelse och istället gett oss evangeliets välsignelse. Och han har lovat oss liv och härlighet. Och därför är Kristi kors som följer på tron ingen tung börda, utan den är ett milt ok, en lätt börda. Ja, vi kan till och med som Paulus glädja oss under Kristi kors. Han skriver: vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Amen. Låt oss och be. Käre Jesus, vi tackar dig innerligt för att du har kallat oss genom evangelium och gett oss del i din frälsning. Hjälp oss att ta vara på ditt ord. Lär oss och undervisa oss så att vi bär kännetecknet på dina sanna lärjungar. De förblir vid ditt ord. Bevara oss så att vi inte gör våra hjärtan hårda när du undervisar oss. Vi tackar dig för evangeliets välsignelse, för vilan och ron för våra själar och för kraften av din uppståndelse. Amen.